Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Landskrona Boys-podden är tillbaka efter en vecka i dvala och tyvärr måste vi komma med mardrömsbeskedet att vi kommer inte komma ut med den här podden de närmsta veckorna, den närmsta månaden. Det blir nog en comeback först i augusti, detta på grund av semester och dylikt. Så att vi ska göra allt vad vi kan för att rama in, paketera vårsäsongen, det som har varit. Och sen så får ni leva utan den här podden i några veckor, trots att Boys spelar vecka ut och vecka in från och med den 27 juni då det är omstart i Superettan hemma mot Örebro SK. Det är jag, Erik Persson, och det är du, Sebastian Rönnström, som sitter vid spakarna som brukligt. Och jag börjar med en rak fråga till dig, Sebbe. Betyg. Vad sätter du för betyg på Boys vårsäsong?
Ja.
Varken du eller jag gillar ju betygsättning. Så det är att jag sätter oss i det här hörnet, det är ju överraskande. Men jag vill ha ett svar.
Om man ska kläcka ur mig en siffra så får det nog bli en 2. Alltså då givetvis på en 5-gradig skala.
Alltid
5-gradig skala, 10-gradigt och sånt. Det är allt för många som pratar i de termerna. Jag tycker det blir för rörigt. Nu använder inte vi det på HD. Det är väl få svenska medier som använder sig av den skalan. Men utomlands är det väldigt vanligt. Och jag tycker det blir stökigt och bökigt.
Jag tycker det blir stökigt alltid när man ska betygsätta, ja, hit och dit. Men med det sagt, trots vår inställning kring betygssättning, så måste jag säga att jag håller med dig. För det är väl så att en 2, det är likhetstecken med godkänt. Och det är väl precis det vi får säga om Landskrona Boys vårsäsong. De är på 10:e plats när man nu är semester. 11 inspelade poäng. 2 vinster, 5 oavgjorda, 3 förluster, 15 gjorda mål, 18 insläppta mål. Det finns en hel del skönhetsfläckar, men vi får ju konstatera att det har varit godkänt. Det vore konstigt att hävda något annat. Det har inte varit icke-godkänt och det har inte varit mer än godkänt.
Nej, precis. Godkänt men inte mer. Det börjar ju väldigt tufft för Boys med 3.
Då var det inte godkänt.
Då var det inte godkänt. Men sen så har man ju stagat upp det. Man har fått bättre ordning på grejerna. Och 2 poäng i de 7 sista matcherna innan uppehållet. Visserligen rätt få segrar. Nu var det ju ett tag sedan den här matchen mot Trelleborg. Men då skrev jag ju en krönika om just där jag hade räknat på poängsnittet. Och att det behöver upp om inte Boys kanske ska riskera att hamna i någon slags farozon i botten. Sett hur utvecklingen har sett ut under våren så tror jag nog också att Boys kommer att bli bättre än vad man kanske har varit sammantaget över de här 10 matcherna. Men det vill också till att man höjer prestationerna en aning här. Om det ska bli mer än en svagare 2 kanske då i betygssättning.
Det är mycket å ena sidan och å andra sidan när man ska spå liksom hur säsongen kommer att knytas ihop om 20 omgångar då när allt är färdigspelat. Å ena sidan hade Boys en miserabel höstsäsong i fjol. Å andra sidan då, som du är inne på, när Boys har värvat spelare under Billy Magnusson och Max Möller så har det i regel tagit lite tid. Kanske inte ett halvår, i vissa fall har det kanske tagit så pass lång tid, men många nyförvärv har behövt en viss startsträcka innan de har kommit in i allt. Och det har vi fått se här nu. Vi har fått se spelare som har haft en trög start och som har växlat upp. Adam Egnell exempelvis. Vi har också sett spelare som kom i vintras och som inte har fått att lyfta än. Robin Savic, har ju fått mycket speltid men har inte flugit. Ousmane Diawara och Nikola Ladan är ju för tillfället helt under isen och så vidare. Så att, ja, å ena sidan och å andra sidan. Men känslan är väl ändå att det bör finnas mer att krama ur det här laget, den här truppen.
Ja, jag tycker ju det, för dels så finns det en så tydlig spelidé. Även om det har varit matcher där vi kan inte riktigt ha känt igen boys så som vi har blivit vana att se dem, så finns det ju ändå den här strategin och spelidén som är fast förankrad liksom i klubben och i laget. Och man har ju tagit med sig det, även om man då skiftar formation, vilket bara hände en kort period förra säsongen. Men annars har ju boys under Billy Magnusson och Max Möller alltid spelat 4-3-3. Men trots det här formationsbytet så har man ändå börjat se mer mönster i boys spel, känna igen dem mer än vad man gjorde i början på säsongen. Så det har ju tagit sig under vårens gång. Ja, som sagt, så som det har utvecklat sig så tror jag nog att toppen för det här laget inte nådd än, utan att man kommer att växla upp mer vad säsongen lider. Sen så tror jag ju, alltså, förra säsongen var boys hela vägen in i sista omgången, hade man en teoretisk chans att nå kval till allsvenskan. Där kommer man inte vara denna säsongen, utan här handlar det om att kanske hamna i mitten av tabellen, och det är inte dåligt heller. Det var ungefär vad jag trodde inför säsongen. Så.
Ja, för jag tippade dem som 9 tror jag.
Ja, jag tror nästan jag hade samma, eller 8 kanske jag satt där.
Ja. Men så, ungefär, liksom. Så någonstans, det de har presterat här under våren är väl, vi trodde kanske inte det skulle se så illa ut som jag faktiskt tycker att det såg ut i någon match där i början. Men annars så är det väl en resultatrad som kanske är hyfsat förväntad också. Så det är väldigt lätt när vi sitter här och säger att ja, men det är en given tvåa, det är klart att det är godkänt. Det var säkert de som förväntade sig ännu mer, och det var säkert de som förväntade sig ännu mindre också. Det har ju varit lite liksom vattendelare i boys supporter kring truppbygget och kring vägvalet som de gjorde i vintras när de skeppade ett gäng trotjänare och tog in ett gäng förmågor utifrån.
Det är klart att man alltid vill se förbättring, det vill ju alla klubbar göra. Och när boys då gjorde en så bra säsong förra så ville man ju inte vara sämre denna säsongen, och sa de ju själva för så vi vill bli bättre. Konstigt vore det ju om de sa något annat, men sett till verkligheten och att man tappar sina 4 bästa spelare och att man då ja, man har en liksom process framför sig och har varit i med att bygga ett nytt lag med nya spelare. Inte jättemånga av dem som är liksom etablerade på den här nivån sedan tidigare, utan det tar lite tid att bygga nytt, för det har det ju varit på många sätt för boys. Det är också en till stora delar ny liksom miljö för många spelare, som man har ändrat träningsupplägg och hela den biten. Så det har ju inte bara varit i truppen, det har hänt grejer. Så nej, man ska nog ha respekt för att det inte bara går spikrakt direkt, utan att kan boys landa tryggt i mitten så tycker jag det är en bra säsong för spelarmaterialet. Så som det var när jag då satt mitt tips, då tyckte jag inte att det är inget topplag i Superettan. Där är ett antal lag som har klart starkare trupper, och det får man någonstans liksom rätta sig efter.
Ja, samtidigt ett lag som på pappret har en starkare trupp, Örgryte
det är alltid de som floppar och någon som gör oväntad succé, så är det ju såklart.
Vårens största flopp då, det får vi säga, det är ju Örgryte. Största överraskning om vi kollar i ligakontext.
Ja, men det har ju varit en del överraskningar, eller ganska många. Det var det ju även förra året, då pratade vi mycket om det här boys Värnamo, de här nykomlingarna som skrällde. Norrby var uppe i toppen. Det har ju varit två nykomlingar som är topp 6 i tabellen som har sprattat.
Ja, vi kan väl säga topp 7 egentligen. Vi behöver inte exkludera BP.
Nej, BP ska ju med.
Skövde 5, Utsikten 6, BP 7.
Precis.
Örebro är också nykomling men från fel håll. De är 8.
BP sätter man ju alltid i en lite annan kontext. De har ju varit så ofta i Superettan innan. Men Skövde och Utsikten då som två... nykomlingar har ju verkligen imponerat. Sen tycker jag ju Brage att de är tvåa. Jag trodde inte mycket på dem inför säsongen. Så det är också en skräll. Sen att Halmstad leder, det höjer nog inte många på ögonbrynen. Att det är ju den klart mest kvalitativa truppen.
Jo, fast på så sätt en trupp som... är ungefär densamma som förra året. De
och som jag tyckte var för bra förra året.
Ja, det är faktiskt en... Det var riktigt flott tycker jag att Halmstad åkte ur förra året. Och att de då ligger etta när de nu har gått på semester efter det fjolåret. Så som det slutade. Jag tycker ändå man kan höja lite på ögonbrynen att det är otroligt imponerande.
Ja, alltså
även om det är bra spelare på pappret.
Jättestarkt. Men... och sen Öster finns där uppe också. AFC Eskilstuna får man också se lite som en skräll. Man vet ju aldrig riktigt var man har dem. De byter ju ut halva truppen i princip varje säsong. Så det är ju jättesvårt att veta. Men jag hade ju inte dem så högt i mitt tips. Så där är rätt många skrällar uppe i toppen. Östersund på nedflyttningsplats nu trodde jag ju mer om. Även om det inte förvånar att det fortsätter att storma kring den klubben så... såg jag ändå en viss... De behöll också ganska många spelare från förra säsongen. J-Södra, en annan klubb som också man tycker bör ligga högre upp i tabellen. Och
ja, där finns ju väldigt mycket internationell, men det finns... Sa jag internationell kvalitet? Jag var på väg att säga internationell kvalitet. Där finns väldigt mycket individuell kvalitet. Marko Nikolic exempelvis, Adnan Maric... kommer han igång och liksom i gammal form ska det ju vara en toppspelare på den här nivån. Exempelvis Jonas Barney med rutin.
När alla stjärnor står rätt där på Stadsparksvallen så ska ju Jönköping ligga betydligt högre upp i tabellen. Men det är också lite intressant då att vi har flera av ganska storviktare eller tyngviktare i botten av tabellen som kanske också kommer att resa sig lite vad det lider, det vet vi ju inte, men det är ju inte helt otänkbart. Så det
kan bli spännande. Om Boys ska bli bättre så lär andra lag också bli bättre.
Ja, Boys kan ju absolut inte vara bekväma här, för de marginalerna finns inte riktigt, utan det är klart att man måste framförallt börja vinna fler matcher.
Vårens succé, Elanskan och Boys, vem?
Och ska jag ta en spelare... då väljer jag Amor Kadura. Jag tycker han var ju väldigt kritiserad stundtals under förra säsongen. Förvisso gjorde han det väldigt bra på våren då också. Det var ju framåt sommaren som misstagen började komma. Men han har varit väldigt bra. Visst, Boys har släppt in en hel del mål. Men jag tycker inte han ska lastas för det. Det har varit rätt mycket individuella misstag i alla delar av planen. Men kanske i backlinjen och så. Amor Kadura har varit stark, stabil, räddar ju definitivt en poäng där i sista matchen mot Trelleborg, straffräddning och flera andra bra räddningar. Genomgående tycker jag väl att han har varit bäst i Boys. Det är väldigt många spelare som inte har nått sin maxkapacitet här under de 10 första matcherna, men Amor Kadura har varit solid och stark hela vägen.
Magisk straffräddning på Vångavallen. Den var ruggigt bra mot Mohamed Said som var en straffspecialist i Allsvenskan 2020 i pandemiallsvenskan. Så att det var inte från vem som helst han räddade den straffen. Det var en ganska bra straff också. Jag håller med dig om Kadura. Om man ska nämna några andra namn att stoppa in i den här kategorin. Kadura håller jag högst också, men Adam Egnell har ju faktiskt börjat växa till en riktigt fin, eller faktiskt, men han har börjat växa ut till en riktigt fin värvning efter en ganska anonym start. Så enligt den officiella statistiken så har han gjort 4 mål och en assist på 10 matcher i Superettan. Så att han gör mål i varannan match och har sett bättre ut i spelet också. Jag för mig genrepet mot Gais att du och jag pratar om att
Se lite
tendenser där. Det var lite i någon träningsmatch mot Kristianstad också, men det går ju inte riktigt att bedöma mot ett mediokert division 2-lag. Så att, det har hänt grejer där, och Boys köpte ju faktiskt loss honom från Gais. Så det är en kille som ska ha lite tryck på sina axlar.
En kille som måste leverera, så är det ju när man tar en spelare så köper loss, och också när man tappat spelare på mittfältet så förra året.
Och om man pratar om spelare, du sa det att det är inte så många som har nått upp till sin maxkapacitet. Filip Ottosson har gjort det, inte i alla matcher, men matchen mot Brage, då var han otroligt bra. Var lite svagare mot Trelleborg om jag inte missminner mig och så, men väldigt bra i perioder. Det bara flyter på. Stundtals var Filip Ottosson. Så han är fortsatt viktig. Har ju kommit in i Zoom Al-Majed-rollen som nummer 6 också. Det har ju varit en följetong helt enkelt. Besvikelse då. Nu vänder vi på det. Vårens besvikelse i Boys sett till individer, sett till spelarna.
Det finns ju två sätt att mäta detta på. Jag misstänker vad du kommer att ta upp, så jag överlåter den andra delen till dig. Och så väljer jag Robin Sabic.
Jag vill höra om de här två sätten sen.
Men jag tror att du kommer att svara på det själv vad det lider. Men Robin Sabic är en spelare jag förväntade mig väldigt mycket av, måste jag säga.
Ja, det har väl varit du, jag och Per Hansson på Discovery. Ja. Vi har väl lyft Robin Sabic.
Ja, nej, men
än så länge har vi inte fått rätt.
Nej, det har vi inte. Och det är ju därför jag placerar honom i detta facket som en besvikelse. För han startade ju inte många matcher i Värnamo förra säsongen. Men var ändå lite så tyngan på vågen i vissa matcher. Gjorde det bra. Och fanns ju statistiskt underlag som visar på att han kanske till och med skulle vara en uppgradering mot Kevin Jensen. Jag trodde att han skulle verkligen fylla de skorna och bli en tongivande spelare för Boys. Men det har han inte blivit. Han har spelat mycket, men han har inte fått mycket uträttat. Så det är väl, min röst faller på honom då.
Mm. Det är två nyförvärv som spelar väldigt, väldigt lite. Nikola Ladan, som spelar minst av alla nyförvärv. Och Ousmane Diawara, som fick en del spel till i början och sen har han fått nöja sig med att inte ha läktarplats helt enkelt. Att Ousmane Diawara inte fått att lyfta än, det är, jag tycker inte vi kan blanda in någon kritik i det. Han kommer från Division 2. Berättade i vintras att han har spelat organiserad fotboll i 8 år. Det var en chansning. Och man skrev 3 år med honom. Det är snarare nästa år eller det tredje året då som det ska börja hända grejer. Han ska komma in i det här. Han ska komma in i hela proffsvardagen. Jag misstänker att det har känts både i kropp och knopp när han har liksom kört dubbla pass och sånt. Detta är liksom en helt ny verklighet från honom. Han har flyttat från Stockholm och så. Så att han ska ju snarare ta U21-matcherna på allra största allvar och formas där för att sen komma in i liksom superettan lunken. Får vi se om han gör det, men det är ju på tok för tidigt att döma ut honom efter 10 superettan omgångar. Och inte för att jag vill döma ut folk, men Nikola Ladan kommer ju med en helt annan bakgrund. Där pratar vi en etablerad superettanspelare, och han fick den där halvtimmen mot AFC Eskilstuna och sen har han haft det väldigt tufft.
Ja, det har han. Och det var ju då Nikola Ladan jag tänkte på där. Att, till Robin Sabic har ju fått chansen. Han har ju spelat mycket men inte presterat på den nivån som jag trodde han skulle göra. Nikola Ladan har ju inte spelat överhuvudtaget egentligen. Och det är ju klart att det är ett problem när man har tagit en spelare som ändå har någon slags meritlista. Det är ju inte jättemånga sådana värvningar Boys har gjort de senaste åren med spelare som faktiskt har varit etablerade på superettan nivå. För det tycker jag ändå man får betrakta Nikola Ladan som.
Ja, väldigt, väldigt bra i Degerfors för några år sedan, åkte på en allvarlig skada. Det var ju snack om att han skulle hamna i Allsvenskan, och det har han ju hintat om själv att det var väldigt nära att han skulle få till en sån drömflytt. Men så kom skadan och sen så har det gått, ja, pendeln har pekat åt fel håll helt enkelt.
Jag tycker inte det går att kategorisera det som något annat än en floppvärvning. Alltså, en etablerad superettanspelare som, trots att han varit frisk, inte överhuvudtaget spelat, knappt varit med i matchtrupperna i flera matcher också. Så nej, där har man ju misslyckats med den värvningen. Så är det.
Du sa att det finns två sätt att se på detta.
Nej, men det var ju det jag menade där.
Det har framgått vad du menar. Men det kanske finns ett tredje sätt.
Vad tänker du på nu?
Nej, men Melker Heier.
Ja, du menar
så. Ja, men Melker Heier har vi ju höjt i sjöarna här, ja, i den här poddstudion. Och han är absolut inte vårens besvikelse. Men där, det är ju ändå mer åt det hållet kanske, än att det är liksom vårens succé. Han har väl varit godkänd. Men han har inte glimmat till på den höga nivån som jag... Jag är helt övertygad om att han kommer göra det en vacker dag. Match efter match var bländande i den här scenen. Men det har han ju faktiskt inte varit än så länge.
Nej.
Det har blivit bättre och det har funnits fina stunder, absolut. Men sammantaget de här 10 matcherna har han ju inte varit på den höga nivån. Han har inte varit utslagsgivande på det sättet som vi kanske såg framför oss.
Nej, men så är det absolut. Han hade ju några toppar förra säsongen när han inte startade jättemånga matcher, men visade prov på väldigt fina kvaliteter, och det har han ju, som du sa, stundtals gjort här också. Men där förväntar man ju sig en höjd, att han kanske skulle liksom vara ett av, ja, men kanske sammantaget hela superettans stora utropstecken under våren. Det var i alla fall det jag såg framför mig. Så har det inte riktigt blivit. Sen tror jag precis som dig att det kommer att komma en vacker dag. Och att det är mycket nytt för han också. Förra säsongen hade han en del skadeproblem. Han jobbade på försäsongen med att bygga upp kroppen.
Jag spelade och han, bara 15 matcher och spelade, nu, han blev det 4 matcher i slutet av ettansäsongen 2020, så att han har inte gjort många A-lagsmatcher för BoIS.
Nej, han har en stor och tung roll nu, men ganska mycket förväntningar på sina axlar. Och då är det ju klart att det är också något man bör vänja sig vid. Och allt kan inte gå smartfritt från början.
10 matcher, alla från start. Blivit utbytt 2 gånger, 1 mål för Melker Heier. Och förra året så spelade han då 15 matcher. Det var 10 från start som han hann med under fjolårssäsongen. 2 mål, 2 assist. Så att han
är väl avstängd i omstarten mot Örebro, om jag inte har helt fel.
Det är helt korrekt. Det är ju en del BoIS-avställningar. Erik Hedenqvist har ju varit en nyligen vid ett par tillfällen. Och så. Och inte för att vi bör snacka upp matchen mellan BoIS och Örebro och SK den 27 juni när vi sitter här den 9 juni. Men det kommer ingen podd innan den matchen, som vi var inne på i början. Och det är ju lite intressant om man ser till mittfältets struktur. Vi har varit inne på Nikola Ladan. Vi har varit inne på Adam Egnell, Filip Ottosson, Melker Heier. Det är ju de 3 sistnämnda. Melker Heier, Filip Ottosson och Adam Egnell som har varit
tokgivna.
Emil Jönsson finns ju också där. Och är ju den som har varit närmast speltid. Han har ju
fått sina inhopp.
Fått mer speltid än Nikola Ladan. Och är 4 i ledet där. Han lär ta en startplats mot Örebro om man ser till vad det var under våren då. Och han behöver väl ta chansen. Han har väl blandat och gett.
Ja, han... ja, men precis. Blandat och gett... Visste väl inte riktigt vilka förväntningar man skulle sätta på honom. Men var med lite så till och från. Nu gjorde han några matcher förra säsongen. När han
också 9 var han 4 från start.
Ja, men han var...
Då hade han ju någon riktigt bra match.
Ja, det hade han. Och sen så... Ja, men precis. Så, ja, han har ju blandat och gett. Men är ju några steg efter de tre som du nämnde där. De är ju opetbara som det ser ut för tillfället. Där är inte riktigt den konkurrensen. Någon som på riktigt allvar flåsar de tre i nacken, det tycker jag inte.
Nej, Alen Smajic finns ju också i mittfältskan. Han har inte gjort några utbrända minuter i år och är väldigt ung. Jakob Blixt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Kan ju spela centralt i banan. Jag tycker han har varit spännande som wingback. Känner man att Emil Jönsson inte riktigt är där för en startplats mot Örebro, så det är mycket möjligt att Jakob Blixt kliver in där. Så det finns ju några alternativ att laborera med. Men nu lämnar vi detta och går vidare till den här veckans stora nyhet i Boysland. För det är ju så att Billy Magnusson och Max Möller, tränarna, har förlängt sina kontrakt över säsongen 2024. Vad tänkte du när den nyheten kom ut?
Ja, det var väl inte så att man trillade av stolen.
Nej, man svimmar inte riktigt.
Nej, nej. Det var ju inga chockerande nyheter. Ja, vad ska jag säga? Det känns klokt på alla sätt och vis. De har gjort ett jättebra jobb här under de här åren. Och, att de får fortsätta och att man bygger vidare på det känns ju bara logiskt på alla sätt och vis. Men det är också intressant utifrån ett kontinuitetsperspektiv. Det byts tränare till höger och vänster i Sverige och i hela världen, känns det som. Och den här rulliansen tycks aldrig ta slut. Har ju HIF som ett exempel på en klubb som har bytt väldigt mycket tränare de senaste åren. Så
ja, det har ju bytts flitigt i Superettan.
Ja, precis. Det är fyra tränare som fått sparken bara i år. Så där är många exempel. Och det känns klokt och smart av Boys att hålla fast vid det här och fortsätta bygga på det.
Jag fick lite Brentford-vibbar. De förlängde ju med sin danske tränare när de hade fyra raka förluster, tror jag. Och det är också en klubb som jobbar väldigt mycket långsiktighet och hållbarhet. Det finns absolut kopplingar att dra mellan Boys och Brentford om man nu vill det. Visst, det är en superettan klubb och det är ett Premier League-lag, men det finns ett liksom grundtänk kring vissa grejer som är det finns likhetstecken helt enkelt där mellan. Och nu har ju inte Boys rosat marknaden under våren. Det är ju bara att konstatera. Vi säger att det är godkänt, varken mer, varken mindre. Jag gillar ju när man gör så här och verkligen visar att vi kör på kontinuiteten, vi kör på detta. Vi har byggt ett fundament, en plattform, något att stå på, något att bygga vidare ifrån. Och så kör vi detta all in, helt enkelt.
Jag håller med. Jag tror att det är... Alltså, så här såklart, att får man inte resultat med sig på sikt så kan man ju inte hålla fast vid något som bara fortsätter i en negativ spiral. Men här har ju Billy Magnusson och Max Möller i flera års tid visat vilka steg de har lett klubben vidare på. Så det finns absolut ingen anledning att inte fortsätta med det här. De säger ju själva att de inte är klara och det här är ju en ny start. Så, som vi har pratat mycket om, att det händer väldigt mycket i och runt organisationen. Och då är det bra att man behåller den här tryggheten.
Vi har ju sammanställt i en artikel som du har gjort, där du pratade med Billy Magnusson och Max Möller, så du har sammanställt hur länge alla tränare i Allsvenskan och Superettan, alltså inom svensk elitfotboll helt enkelt, har suttit på sina poster. Du och jag satt faktiskt och räknade ut detta på någon boysmatch för någon månad sedan eller två, när det gick lite knackigt, och vi började titta just utifrån det här perspektivet, och sen har det legat och väntat just den här vinkeln. Och det är intressant, för det är bara Jimmy Tillin i Elfsborg, Varbergs Joakim Persson, Brages Kleber Särempe och Mark Lind i Norrby som har basat längre över sina lag än vad Billy Magnusson och Max Möller har gjort. Billy Magnusson och Max Möller som kom till BoIS efter degraderingen från Superettan 2018. Det säger någonting när man sätter det i den kontexten.
Ja, men det gör det ju. Det säger ju inte minst då att det är väldigt stor ruljans. Sen finns det olika förklaringar i olika klubbar. Det kan vara tränare som får större uppdrag och lämnar av naturliga anledningar. Det kan också vara, som det i många fall är, att man sparkar tränare till höger och vänster. Ser man på 2000-talet här, när om nu efter den här säsongen, om vi förutsätter att Bill Magnusson inte får sparken här under resterande delen av 2022, så är han den boystränare som suttit längst på 2000-talet.
Hur många tränare har BoIS haft på 2000-talet?
13 fick jag det till. Då har det ju varit lite kortare lösningar.
Bland annat med Billy Magnusson själv.
Billy Magnusson själv 2015, Roa Hansen 2004, ett exempel. Efter att Janne Jönsson då, som är den efter Billy Magnusson då, eller nu har ju Billy Magnusson gjort 3,5 säsong. Det gjorde ju, var ju ungefär det som Janne Jönsson gjorde i början av 2000-talet också.
Han är annars, så att Billy Magnusson kommer att gå om Janne Jönsson i år?
Han kommer att göra det, och då är han den som har varit mest långlivad på 2000-talet och BoIS tränare. Blev han ännu längre bort?
Får jag bara stanna lite? För Billy Magnusson har ju varit i BoIS i 2 omgångar som tränare då i A-laget. Patrik Pude Johansson har också varit det, va?
Han var där 2006 och 2007, och sen så var han där en period 2014 också.
Ja, men bara med tanke på rullians och
vilka som kommer tillbaka. Så det är 13 tränare, men då är ju Billy Magnusson 2 gånger och Patrik Johansson också 2 gånger. Så det är ju 11 till antalet.
11 olika människor.
11 olika människor, men 13 olika byten, eller vad man ska säga.
Ja, men vi kör vidare.
Ja, vi tycker ju om att bläddra i historieböckerna.
Ja, tråkigt är det inte.
Nej, det är fint. Och då får man alltid fram lite spännande grejer. Och då har vi fått denna gången också då. Jag kollar helt enkelt på, ja, sen 1933, hur många, vilka som har suttit liksom längre än Billy Magnusson, om vi då förutsätter att han slutför sitt fjärde år här. Då är det bara 3 tränare som, där är ju några stycken som har kanske gjort 4 år eller 3 år, och sen så har man varit borta, och sen har man kommit tillbaka och gjort
3 år. Sammanlagt.
Sammanhängande år då. Är där Nils Svensson där på 30-talet, 1933 till 1939. Rolf Svensson 1972 till 1976. Och sen Harry Dahl 1942 till 1945. Det var ju 4 säsonger då. Lika mycket som Billy Magnusson när den här säsongen är slut. Så även i ett historiskt perspektiv är ju Billy Magnusson ganska långlivad på tränarposten i BoIS.
Kan det bli en Sir Alex Ferguson-historia, tror du? Hur ska man hålla i som tränare och hitta nya vägar att gå för att hålla glöden uppe, ja, men dels i klubben och hos sig själv?
Ja, men där BoIS är ny, så tror jag nog att man har ganska lätt att liksom hålla uppe den glöden.
För det finns mycket att jaga.
Det finns mycket att jaga, och det är Bill Mang som pratar ju om det här då, när jag intervjuade honom här tidigare i veckan, så nämnde han ju sportchefsrekryteringen av Erik Edman och den nya arenan och det här som saker som lockar honom. Också att boys, ja men boys är i superettan, man kanske inte går upp i allsvenskan då till nästa säsong, men att man på sikt har man ju ambitionen att åter vara i allsvenskan. Så länge det finns morötter och liksom jaga, så tror jag nog att man kan ha uppe den glöden ganska länge. Sen finns det ju de här extremfallen med Sir Alex Ferguson och sånt, det är ju något helt annat, men så länge boys fortsätter att utvecklas i en positiv riktning, dels organisatoriskt men också ute på planen, så finns det nog liksom ingen bortre gräns så för Billy Magnusson. Så ska man också veta att tränare som gör bra resultat över tid också blir attraktiva för andra klubbar. Jag frågar faktiskt både Billy Magnusson och Max Möller om det. Alltså, har det funnits intresse från andra klubbar? Och då svarar de väl ganska så liksom, eller i alla fall Billy Magnusson lite svävande så, men han menar på att det har aldrig varit aktuellt liksom att han skulle lämna, men det ska man ju heller aldrig utesluta att det kan finnas fler parter med liksom i en sån långsiktig diskussion.
Mm. Förlåt att jag riktar blickarna mot de brittiska öarna hela tiden, Brentford och Sir Alex och sånt. Jag hade lika gärna kunnat säga Nanne Bergstrand.
Det hade du absolut kunnat säga. Det förvånar mig lite. Du är ju inte den engelska fotbollen. Alltså Premier League står ju inte jättehögt i kurs. Du föredrar ju Superettan före Premier League.
Ja, förr i tiden föredrog jag Premier League, men
idag
så som fotbollsvärlden, industrin har utvecklat sig, så smakar det inte lika gott längre. Men det får bli en annan podd. Ja. Emil Lindman är ju också det första nyförvärvet under sommaren. Transferfönstret öppnar ju 15 juli. Men Emil Lindman är redan presenterad av Landskrona Boys, och så får vi se om de får honom spelklar innan dess i någon form av lån eller dylikt. Han skulle ju kunna ingå i ett samarbetsavtal rent formellt sett då fram till 15 juli. Han är ju under han har åldern inne för det. Han är 19 år, Emil Lindman, som kommer från Malmö FF, där han har varit uppe och känt på en del A-lagsspelare. Han var med A-laget på deras träningsläger i Marbella. Han gjorde tävlingsdebut mot Onsala i kuppen i höstas och varit med i några träningsmatcher också. Då har han mest spelat ytterback, kan också spela mittback, kan också spela defensiv mittfältare och även som åtta enligt Amir Jakirlić, analytiker.
Han kan spela överallt.
Överallt. Amir Jakirlić pratade jag med förra veckan när Emil Lindman hade blivit klar, och då öste ju Boys analytiker lovord över Emil Lindman som Amir Jakirlić hade i Boys ungdomslag för några år sedan. Tanke kring den här rekryteringen?
Jag kan ju inte uttala mig jättemycket om spelaren i sig.
Om jag säger att han har gjort mål på Juventus i UEFA Youth League.
Ja, men det är ju intressant. Ja, men absolut. Men sen sitter jag ju inte till vardags och ser Malmö FFs U19 matcher. Det får jag ju erkänna. Så jag
kan bekräfta att jag har sett Emil Lindman spela matcher i ett par tillfällen, men jag kan inte gå på en djup analys för det dock.
Nej, precis. Så det är ju svårt att analysera var han står sig på den här nivån efter bara några kortare kanske liksom framträdande så i seniormiljö. Men jag tycker ju om profilen i den här varvningen. Johan Rapp var ju en liknande varvning när han kom till Boys. Så jag tycker det är ett spännande drag. Dels så är det ju en hemvändare. Han har ju sin bakgrund i Boys, och det är ju alltid positivt så sett. Också att han är efter tiden i Boys då, vidare skolad i MFF, som ju är Sverige ledande i talangutveckling och i det mesta. Att liksom ha utvecklats i den miljön känns ju spännande och intressant. Malmö får ju fram väldigt många talanger. Alla når inte deras eget A-lag, men många når andras A-lag och gör det väldigt bra där. Så Profilen är spännande, absolut.
Vet du vem som mer har gjort mål på Juventus?
Det är många som har gjort mål på Juventus, men du vill ju säkert ha någon med lite boysanknytning här. Ja du.
Alec Brant Erlandsson, rapporterna säger i alla fall det, jag har inte riktigt fått det bekräftat, men det sägs att Alec Brant Erlandsson, som är utlånad från Boys, också mittback, har gjort mål på Juventus. Och det är ju värt att nämna honom, mittbacken som debuterar i en match mot Motala 2020. Ett 5-minuters inhopp som jag än idag pratar om. Jag tyckte det var galant. Sen så har han haft sina skadeproblem och blev då utlånad till Bologna för några månader sedan. Och det finns en klausul där Bologna helt enkelt kan köpa loss honom. Vi sitter inte på någon info här och nu, så vi vet inte vad som händer med honom. Men det är intressant att titta på mittbacksleken, tycker jag. Och där får ju någonstans Alec Brant Erlandssons framtid komma in i den ekvationen, och värvningen av Emil Lindman lika så. Och sen finns Filip Andersson där, Erik Hedenqvist, Johan Rapp, Viktor Wihlstrand, William Ondrejka, som inte har varit med i någon trupp i Superettan än så länge. Och nu spelar ju Boys med tre mittbackar. Det har varit Erik Hedenqvist när han inte har varit avstängningsbelastad, Johan Rapp och Filip Andersson. Viktor Wihlstrand har haft en tuff, en svag vår. Och med det sagt, Emil Lindman-värvningen behövdes väl. Dels kan han användas på olika positioner, men nu finns det ännu mer komplement och kanske spets, det får vi se, på mittbackspositionen, där de är ganska många som ska vara på planen samtidigt ju, med tanke på den här formationen som de kör.
Det känns klokt då också utifrån den aspekten att man varvar en spelare som är användbar på många positioner. Mittfältet som vi pratade om innan, där det inte finns någon som riktigt sätter eld i baken på de tre som har varit ordinarie wingback-positionerna, har man ju hyfsat klätt på. Albin Linnér kommer ju tillbaka också från sin armskada.
Oskar Pettersson ska ju också, precis, han ska också stoppas in i det här laget på något sätt, om han kommer dyka upp på mittfältet eller som forward eller kanske som wingback. Mm. Det får vi se.
Ja. Nej, men så det är både i mittbacksledet och på mittfältet så behövs det ju, ja, men det behövs mer konkurrens, tycker jag. Och utifrån den aspekten så är det ju bra att man har varvat en spelare som kan vara på flera olika positioner.
Mm. Och från och med den 1 augusti så påbörjar Erik Edman formellt sett sin tjänst som sportchef. Det är mitt i ett transferfönster. Hur tror du detta kommer att gå till rent praktiskt nu när Boys kikar på eventuellt fler nyförvärv och potentiellt kanske inte försäljningar, men spelare som lånas ut eller lämnar klubben i jakt på något annat?
Ja, men det är lite intressant och speciellt också. Sen samtidigt har ju Bill Magnusson och övriga ansvariga dratt det här lasset innan också. De har ju vad det verkar en samsyn på hur man vill spela fotboll och bygga laget med Erik Edman. Så jag tror nog att det löser sig ganska så smartfritt ändå. Det är klart att det vore önskvärt kanske för Boys att få Edman på plats lite tidigare, så han har hela fönstret att jobba på.
Mm. Han kanske smygstartar.
Så kan det ju också vara. Han kan ju definitivt finnas med bakom kulisserna också. Det skulle ju inte förvåna.
Vi börjar det här samtalet med att prata om vårsäsongen. Och vi kan väl gå tillbaka, det är bara för att knyta ihop säcken. Vi närmar oss slutet av det här avsnittet. Y-scout-siffror vet jag att du har tagit fram. Sett till hur du har varit under vårsäsongen. Är det någonting som sticker ut sett ur ett boys perspektiv när vi kollar på denna tämligen avancerade statistik?
Vi kan börja med de klassiska expected goals och så vidare. Där boys expected goals, alltså förväntade mål, 10,66. Man har gjort 15, så man har gjort fler mål än vad man enligt statistiken borde ha gjort. Expected goals against, alltså förväntade insläppta mål, 17,46. 18 insläppta, ligger ganska ungefär som det ska vara.
Men många insläppta, många expected goals sett till att det handlar om 10 matcher.
Ja, precis. Och expected points då, 9,9 om man har tagit 11. Så lite bättre i verkligheten än vad statistiken visar. Sen tycker jag det är ganska intressant med bollinnehavet. Där var väl boys rent av bäst av alla super, hade mest boll.
Om det var boys eller J Söder förra året, men jag tror det var boys.
Jag tror det var boys också. Nu befinner man sig på 11:e plats i bollinnehavstabellen, 48,6, så man har ju inte en majoritet av bollen i snitt i matcherna. Det tycker jag är en intressant iakttagelse när vi kikar på den här statistiken. För det är ju något som verkligen har liksom präglat boys sätt att spela, att man håller i bollen, att man är väldigt kär i det här kortpassningsspelet och att ha mycket bollinnehav. Så det sticker ut, den siffran, tycker jag. Man skjuter också ganska lite. Det är bara J-Södra som har skjutit färre skott i Superettan. Överlag, flera kategorier offensivt, ligger boys ganska lågt. Man har minst antal touch i straffområdet. Man är det laget som slår tredje minst antal passningar till sista tredjedelen. Minst antal nyckelpassningar och så vidare. Näst minst antal genomskärare. Så det här kreativa offensiva spelet ligger man ganska lågt i statistiken. Man har ju helt enkelt lite att jobba med offensivt för att bli farligare. Effektiva då, sett till expected goals-siffran. Men statistiskt så har boys en del att jobba på vad gäller kreativiteten och skärpan offensivt.
Vi tar ju alltid en rejäl nypa salt när vi pratar om statistik. Men med tanke på det du var inne på tidigare i det här avsnittet, att det kommer bli bättre. Talar inte den här statistiken emot det du tror?
Jo, lite så är det ju. Absolut. Att sätta över de här 10 omgångarna så har ju boys inte statistiskt presterat superbra. Att man ligger i botten av flera offensiva kategorier. Jag hittar ingen speciell kategori där boys slår väldigt högt heller, utan antingen är man i botten eller så är man i mitten av de här kategorierna. Det gäller då allt, alltså det är passningsspel och det är försvarsspel och skott.
Och man låg ganska lågt även förra året, och då gick väldigt bra. Då pratar vi också om vinklar som att de har överträffat förväntningar, såklart, men även sett till vad statistiken visade.
Ja, det är intressant. Jag tycker ju det säger någonting i alla fall, att man har svårt att komma till. Sen när man väl kommer till så har man ju varit rätt så effektiva framåt. Kan också nämna, bara för skojs skull, inlägg, där lör man nog i ungefär mitten. Alltså, hur många inlägg man slår. 72 inlägg från högerkanten och 70 från vänsterkanten. Så man är ju väldigt jämnt fördelat i sättet man anfaller på de båda kanterna.
Mm. Bra, nu har vi avverkat drygt en halvlek. Det känns bra. Nu tar vi lite sommaruppehåll, det känns inte lika bra.
Nej, det gör ju inte det. Det är tråkigt. Men så är det ju. Vi ska också ha semester. Vi kan inte köra på i all oändlighet. Då kör vi slut på oss själva. Men vi kommer givetvis att göra mycket boys-material ändå.
Givetvis, det är bara det att podden kommer inte dyka upp den närmsta tiden. Vi kan väl säga att resten av juni och även juli så kommer det inte gå ihop på grund av semester. Så att i augusti så lär vi skjuta igång höstsäsongen med Landskrona Boys-podden.
Ja, precis. Och så får man hålla utkik på hd.se för våra texter istället.
Precis. Bra, då tackar vi för den här gången på återhörande och trevlig sommar nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.